Vi tackar dig, Herre, för din närvaro ibland oss. Tack att vi får lovsjunga dig, Herre. Du är vårt hopp, du är vår glädje, du är vår framtid, du är vårt liv. Tack att allt sammanfattas i dig, Kristus. Jag ber att du välsigna var och en av oss nu, Herre. Jag ber att du välsigna ditt ord som vi ska få läsa tillsammans. Jag ber att det ska få bli till liv i våra liv. Välsigna den här predikan, Gud, och låt det få bli till liv. Väck någonting i oss, Herre. Väck våra själar, vår ande till att tillbe dig. Forma oss till att bli mer lika dig, Kristus. Och ta allt det i oss som vi inte ska bära, det som ska dö, och låt det få dö på ditt kors, så att vi får uppstå igen med nytt liv och ny kraft. Tack att du gör allting nytt, Herre. Jag ber att du bryter rädslor den här stunden, Herre. Den som kom hit med stora rädslor för olika saker, jag ber att du bryter det, Gud. Jag ber att du bryter utanförskap, känslan av ensamhet i Jesu namn. Och jag ber att du bryter syndens makt över våra liv, Herre. Allt det där som vill dra oss ner i fördärv. Bryt det, Gud. Tack att du redan har brutit det på korset. Och jag ber att du idag skulle få utgjuta av din ande som skapar liv i våra hjärtan. Låt oss gå härifrån idag, Gud, med hopp och tro i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Jag heter förresten Johan Jordeskog. Jag tror jag glömde presentera mig förut. Jag är en av pastorerna här i kyrkan. Ja, det är så gott. Tack igen för er lovsång. Thank you again for your worship. Tack Karo för din lovsång. Fantastiskt. Det är så gott att få vara tillsammans, få möta Gud och få upphöja Gud tillsammans. Jag är upprymd över vem Gud är och vad han gör. Och de senaste dagarna så har Gud liksom bara mer och mer påmint mig om hur viktigt det är med korset. Med frälsningen, räddningen som Jesus erbjuder. Hallå, i Gud så kan vi, i Jesus så kan vi bli frälsta. Räddade. Födda på nytt, nya skapelser. Där allt det där gamla, allt det där dåliga, allt det där destruktiva kan få dö. Och så kan vi få uppstå till nytt liv. Och vi behöver det. Gång på gång, tror jag. Det är självklart en gång liksom, när vi första gången får ta emot Kristus och bli frälsta. Men det är också ett pågående att leva i sin frälsning. Det är mycket gamla vanor som vi hela tiden behöver, som Gud behöver påminna oss om, och vi får skaka av oss liksom. Jag vet inte om jag har berättat det här, men det var... Nej, men bara apropå det här med att vi är så fulla av både och, vi människor. Vi kan vara jättegoda och vi kan vara jätteonda samtidigt. Och hur många här inne som har barn har någon gång varit med om att barnen bråkar med varann? Hand upp. Nej, det har aldrig hänt. Det är några här som inte räcker upp, men några känner att det har hänt ibland. Ja, det kanske bara jag som, men jag är med om det ibland. Och det var en så rolig händelse häromdagen. Jag har underbara barn, de är helt fantastiska, men ibland så blir de väldigt arga på varann. Och så hörde jag, de var inne på toaletten. Ibland man har ju lärt sig det, Linda, eller hur, att när det liksom börjar trappa upp, man hör på tonläget. Nu vore det bra om de gick isär en stund här, för annars kommer det smälla liksom. Och så bara hörde jag hur Vide skrek, bara, nej, Hille, vi tänker bita mig. Och så fick jag gå in och så Hillevi kom, så fick jag ropa på henne, kom hon in i köket, jag stod och lagade mat. Hillevi, har du bitit Vide? Nej, jag tänkte bita Vide, men så tänkte jag vill inte det, för jag får alltid så ont i tänderna när jag biter honom. Så. Det var ju ett sätt att inte göra något dumt, men det var kanske lite fel bevekelsegrund för att inte bitas. Men så där är det. Och jag tänker att vi har också tendenser, eller hur? Att bita och slita i varandra. Och ibland så kanske vi bara behöver gå ifrån varandra och säga, Jesus, hjälp mig nu. För nu är det nära att det smäller. Vi fick ett ord som vi delade förra söndagen, ett profetiskt ord som Herren talade genom Reine. Där han vaknade tidigt på morgonen förra lördagen och hörde eller såg som en text där Gud sa: "Om ni vill följa mig, säger Herren, så måste ni böja er inför mitt kors om ni vill utföra mitt uppdrag." Och förra veckan så föll vi på knä. Vi var många som föll på knä här inne som ett tecken på att ja, men Jesus, vi behöver verkligen gång på gång, om igen, böja oss inför ditt kors. Och det var en vacker stund, en viktig stund och en helig stund. Men jag tänker att böja sig inför Jesu kors, det är inte en engångshändelse på en gudstjänst, utan det handlar ju om hela livet, eller hur? Varje morgon, varje stund, varje tillfälle böja sig inför korset och säga: din väg Jesus, inte min. Din väg Herre. Och korsets hemlighet är kärlekens kärna. Korset handlar om att ge sitt liv för sina vänner. Jesus säger i Johannes 15: ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och strax efter det så ger han sitt liv på ett kors för sina vänner. Och faktiskt inte bara för sina vänner, utan det handlar också om att ge sitt liv för sina ovänner. I Johannes 15, det här kan ni komma ihåg, så stod det att han gav sitt liv för sina vänner. I Romarbrevet 15, samma siffror, så står det: Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Alltså medan vi fortfarande var ovänner med Gud, så att säga, för det är det synden gör, så dog han i vårt ställe. Jesus dör för sina vänner och han dör för sina ovänner, så att säga, eller de som är ovän med honom. Jesus valde kärlekens väg genom lidande och död. Och jag sa det här förra veckan, jag säger det igen, alltså i korset, om man tänker de här två, en vertikal, en horisontell som möts på mitten, det blir en sån tydlig symbol för två vägar som möts. För där möts vårt sämsta. I korset möter vi sorgen, smärtan, lidandet, synden. Och det möter ifrån Gud förlåtelsen, nåden, hoppet, glädjen och livet. Så att allt vårt dåliga möter allt Guds bästa. Och så kan vi få förlåtelse och bli en ny skapelse. I 1 Petrus 2:24 så står det: han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Wow. Genom hans sår blir vi helade. Han dog bort med våra synder så att vi kan leva för rättfärdigheten istället. Martin Luther kallar det här för det saliga bytet. Du ger ditt sämsta och får Guds bästa. Det är nåd. Det är välsignelse. Det är liv ifrån Gud. Psaltaren 40 beskriver vad frälsningen handlar om på ett så målande och tydligt sätt, tycker jag. I Psaltaren 40 så står det så här: uthålligt väntade jag på Herren tills han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop. Alltså när vi ropar till Herren då, och ibland behöver vi vara uthålliga, då böjer han sig ner. Gud kommer nära. Bara den bilden är väldigt vacker. Gud, den högste, han kommer ner och lyssnar. Vad vill du säga? Vad är det du ber om? Gud kommer ner, han hör våra rop. Och så står det vers 3: han drog upp mig ur fördärvets grop, upp ur träsket och dyn, och satte mina fötter på en klippa och ställde mig på fast mark. Det är en bra beskrivning av vad frälsningen handlar om. För synden, mörkret, det destruktiva i den här världen, det är precis som dy, som ett träsk, liksom träskmark. Är det någon som har varit i riktigt sån här dylera träskmark någon gång och bara känt det där suget liksom? Det bara drar ner liksom. Och det är precis vad synden gör. Våra ovanor som leder till missbruk liksom. Folk som har varit i djupt missbruk, ni vet vad det handlar om. När man inte kommer ut. Jag har läst, jag kan inte säga att jag har varit i något sånt jättedjupt missbruk själv, men jag har läst många böcker, vittnesbörd om människor som har blivit fria. Och när man läser om människor som är fast i till exempel spelmissbruk eller fast i alkoholmissbruk eller drogmissbruk, alltså den paniken och den känslan av vanmakt som man känner, den är fruktansvärd. Det är verkligen som att fastna i ett träsk och bara känna jag dras ner här, jag kommer inte ur. Det liksom suger tag igen. Och Bibeln säger att det är vad synden gör med oss. Och inte bara här och nu. Många upplever som ett helvete på jorden när man sitter fast i missbruk och annat. Men det slutar ju inte där, utan det är ju ett evigt fördärv. Men så står det, han drog upp mig ur fördärvets grop. Hallå? Är det bra eller? Han drar oss upp ur fördärvets grop och sätter våra fötter på en fast klippa. Ställer mina fötter på fast mark. Kristus är vår klippa, eller hur? Han är vår fasta grund. Han är den som vi kan stå på. Där det är stabilt. För synden gör att det är instabilt. Det är våtmark liksom. Det är gungfly. Det är dy. Man vet inte riktigt liksom hur nästa steg ska se ut. Och man kan falla när som helst. Men när Jesus får dra upp oss och sätta oss på fast mark. Boom, boom. Det blir ett helt nytt liv. Ett helt nytt sätt att leva. Och det är vad korset handlar om. Det är vad frälsningen handlar om. Att Jesus sträcker ut sin hand och säger kom, jag drar upp dig. Jag vet att jag har berättat det här förut, men det var länge sedan, så jag ska berätta det igen. För mig är det här en så tydlig bild på vad frälsningen är. När jag var liten så, mina föräldrar håller på med square dance. Min pappa är caller, står och säger vad man ska göra och så dansar människor. Det är typ amerikansk folkdans. Och det där fick jag åka runt på när jag var liten. I ohyggligt massa olika gympasalar runt om i Sverige. Det var ibland kul, ibland lite långtråkigt. Och ofta var det att jag och min syrra, vi sprang iväg och lekte, hittade liksom något redskapsförråd så där i de här gympasalarna där man var. Och så pågick det dans där inne. Liksom. Och så var vi någonstans, vet inte var, troligtvis någonstans i Dalarna, för det var där jag bodde när jag var liten. Och så, min syster var inte med, eller hon var inte på samma ställe som jag i alla fall, utan jag var själv inne i något litet så här gymnastikförråd. Och så stod det en sån här lång matta. Jag tränar gymnastik nu, så nu har jag använt såna mycket. Så man kan rulla ut en ansatsmatta till en trampett. De brukar man rulla ihop så här. Så det stod som en rulle, och så var det ett hål i mitten. Och jag, vad kan jag ha varit, 6-7 år, klättrar upp och bara, åh, upp på den här mattan liksom. Här är ett hål i mitten, spännande, jätteroligt. Undra om man liksom kan gå ner här. Så gick jag ner, så ja, men det gick bra, klättra upp igen. Så kan man gå ner med huvudet först, ja det går bra. Kan man gå ner med rumpan först, tänkte jag. Så satte jag mig liksom på hålet så här. Och så händer och fötter rakt upp i luften så här. Och så långsamt, långsamt så bara gled jag ner den här mattan. Ja, men det funkar. Men nu då? Och så låg jag där. Och det liksom, ja, det gick inte att göra någonting. Jag var helt fastlåst. Och paniken började komma. Liksom, ju mer jag rörde mig, ju längre ner sjönk jag tills jag liksom bara kände marken. Så här. Bottenkänning. Och jag bara, panik. Jag tänkte, ingen kommer att höra mig. Och jag bara skrek, men de hade ju musik. Det var ingen som hörde att jag låg där och skrek. Och jag tänkte, jag kommer dö i den här mattan. Liksom. De kommer rulla ut den här och så ligger ett skelett där om 100 år. Liksom. Det var mina tankar. Jag var på riktigt jätterädd. Men till slut så var det väl någon som hörde mitt skrik där och kom någon annan liksom, som jag tror det var ett barn som kom först och bara tittade ner. Åh, det ligger någon här. Så, hjälp, hjälp. Och jag bara grät och var livrädd. Och de sprang och hämtade några andra vuxna och de kom och försökte liksom dra upp, men det gick inte. Så till slut fick de välta ner hela mattan och så liksom rulla ut. Så jag liksom rull så här hela vägen bort och så kom jag ut liksom till slut. Och den känslan liksom. Att få ställa sig igen på fast mark och bara känna, åh, jag kom ut ur mattan. Det här var inte ett reellt problem, jag förstår ju det, det var i mitt huvud. Men den känslan var fruktansvärd, av vanmakt liksom. Och så kom det någon som rullade ut mig, som satte mig fri, som drog mig upp ur dyn. Det är vad frälsningen handlar om. Och det är möjligt för alla människor. Hur djupt man än har sjunkit, hur djupt du än känner att du har sjunkit, eller om du har människor i din närhet som du tänker på, man bara känner det här känns svårt. Ja, men inte för Gud. Okej? Jesus kan ta vilken matta som helst och rulla ut. Han kan ta tag i vem som helst, i vilken dy som helst och dra upp. Korset drar oss upp ur fördärvet. Jesus ställer oss på en fast klippa. Han är den fasta klippan. Jag hörde lite statistik häromdagen. Antal mord i Sverige idag. Vi pratar väldigt mycket om gängkriminalitet och hur hemskt det är. Och det är det på alla sätt. Det ligger runt 100 mord per år har det varit de senaste åren. Den siffran för typ 150 år sedan, slutet av 1800-talet, den var dubbelt så hög på den tiden. Och forskningen tänker att ja, men det handlar mest om att, eller största anledningen till det var att folk liksom odlade potatis och gjorde brännvin av den och så drack de sig berusade och så bara skedde det massa konflikter och man slog ihjäl varandra. Liksom. Vad var det som hände som förändrade den utvecklingen på 1800-talet? Ja, men den kanske största enskilt viktiga anledningen som de flesta forskare pekar på, det är väckelserörelsen. Att människor böjde sig inför korset och fick uppleva total befrielse. Och de slutade dricka. Och de fick ett värde istället och kände att ja, men jag är barn till Gud. Och fick en ny värdighet, ett nytt liv. Och så kunde de undervisa sina barn på samma sätt och så liksom bara förändrades trenden. Det var väckelsen, det var frälsningen, det var korsets kraft som drog människor upp ur fördärvets grop och satte dem på fasta klippor. Det här är svensk historia. Det här har vi sett i vårt land. Vad är lösningen idag? Inför den liksom våldsvåg vi ser? Ja, men samma sak såklart. Frälsning. Jag har lyssnat på en predikan av Börje Ertman. Jag vet inte om ni känner till honom. Jag fick höra om honom här innan jul eller i höstas. Det var på flera olika ställen som folk pratade om honom. Han har jobbat massa år i Sydamerika på fängelser och fått se otrolig förvandling. Hur dödsdömda fångar, alltså massmördare och våldtäktsmän och människor som har gjort fruktansvärda brott, bara får uppleva Kristi kärlek och vänder om och blir totalt förvandlade. Så de har sett så många fångar liksom bli fria från sin kriminalitet. Så att i de här länderna så har liksom myndigheterna bara frågat, vad gör ni? Ni får fria händer och fortsätta göra precis det ni gör på fler fängelser. Men vi måste veta, vad gör ni? Ja, men vi pratar om Jesus, säger de. Vi berättar om korset. Och folk får möta Jesus. De blir frälsta och de blir fria. Så han var i Sverige här nu för i höstas någon gång och pratade med några i riksdagen just för att berätta om vad de har jobbat med där. Och han sa, det finns tre saker framför allt, rent liksom, om man bara ska kolla forskningsmässigt vad det är som kan få folk att förändras. I den här predikan, jag tyckte det var så snyggt, så hade han gjort, eller han pratade, Magdalena Andersson sa vid ett tillfälle att jag ska vända på alla stenar för att komma åt det här med gängkriminaliteten. Och så sa han i sin predikan att jag tänker vi får hjälpa Magdalena, för jag är från Småland, sa hon, och det finns väldigt mycket stenar i det här landet. Det är jobbigt för henne om hon ska vända på alla stenar för att hitta en lösning. Vi kan hjälpa henne lite, för det finns faktiskt tre saker som forskningen säger är det bästa om människor ska komma ut ur kriminalitet. Och så tog han den första stenen och visade, så vände han på den, så stod det, bli gammal. Det är det första. När kriminella blir riktigt gamla, då orkar de inte vara så kriminella längre. Och då liksom, ja, avtar det ju. Men alltså, det är väldigt långsiktigt att tänka så. Det kommer ta för lång tid liksom. Och det kommer komma många andra innan som är yngre och så vidare. Så nej, det funkar inte. Den andra stenen hämtade han, så tog han, här står det dominant kvinna. Om man blir förälskad i en kvinna som också är lite dominant och kan peka med hela handen och säga nu lägger du av med det här. Det händer ofta då att folk faktiskt slutar vara kriminella. Nu pratar jag om män, för det är den största andelen också som begår brott, våldsbrott. Men han sa att det kan också vara svårt. Finns det någon dominant kvinna här inne som skulle kunna tänka sig gå in och gifta sig med en kriminell och peka? Nej, det är svårt. Det är svårt att liksom administrera det, tänker jag också, på ett bra sätt. Och så tog han den tredje stenen och så sa han, frälsning står det på den. Och det har vi sett gång på gång i Colombia och andra länder runt omkring. Hur människor blir frälsta. Hur de blir dragna upp ur dyn, får sätta sina fötter på en fast klippa och allt förändras. Så lösningen var då, väckelse, frälsning och korsets kraft. Lösningen idag, ja, men det är precis samma sak. Ni kan få komma fram, Emable. You can come forward. Vi ska sjunga tillsammans igen. Jag ska inte predika längre än så.